Heidi Roskvist, du har alltså haft hand om djur och varit i de här kretsarna länge. Hur vanligt är det här med misshandel av djur?
Jag tror att det är nog inte så vanligt så som folk upplever det. Men som du säger så väcker det ju stora känslor. Jag skulle säga att här i Västnyland som vi har riktigt allvarliga brott av den här typen som vi har nu i Bojo, så är de nog inte så där himla många på ett år, tack och lov. Utan det är mera nog vanvård och sån här oförståelse, skulle jag säga, i hur man sköter sina djur.
Men det här med att man behandlar djur illa, är det vanligare nu än förut?
Det är sånt som går i perioder och som hemskt mycket följer våra ekonomiska kriser. När vi har ekonomiskt svårt så mår människor sämre. Och nu är det ju så att det är väldigt mycket svårare att få hjälp. I och med att alla enheter stänger en efter en och det bildas större enheter. Så är det ju svårare för personer att söka den hjälp de behöver. Och då kommer illamående i samhället fram på det här viset. I misshandel av barn så som flickan i Helsingfors i fjol som väckte väldigt mycket starka känslor. På samma sätt väcker de här djurfallerna stora känslor och kanske kommer mera fram i medierna än förr. För att det nog väcker. Det väcker faktiskt stora tankar. Jag menar var och en av mina djurkompisar som jag möter så nu diskuterar vi sånt här. Och det är skrämmande. Det är skrämmande. Våld är alltid skrämmande.
Men nu till exempel med den här katten som dödades i Pujo, så folk har som sagt läst den hemskt mycket. Den här kommer ju ut i offentligheten. Men allt kommer ju ändå inte ut i offentligheten. Att hur mycket sker det som folk inte vet om?
Naturligtvis sker det sånt. Och då är det ofta så att det är människor som helt enkelt som poliser och våra myndigheter bestämmer att i viss mån ska mörkläggas för att personen i fråga kan vara psykiskt sjuk. Och helt enkelt inte riktigt förstå sina handlingar. Och då är det för att skydda familjen. Om det finns barn i familjen där någon vuxen har gjort det, så skyddar man förstås familjen och de anhöriga på det här sättet. Och jag tror också att en psykisk människa som är riktigt, riktigt allvarligt sjuk, den kan inte stå till svars för en handling. Jag godkänner det inte. Det här betyder inte att jag godkänner det. Men det är som sagt samhällets dåliga svarta sidor i en dålig tid.
Men du tror alltså då till exempel sådana här beslut som på politisk nivå att till exempel skära ner platserna på ekosen och flytta bort den psykiatriska vården till exempel, att det blir liksom en reaktion av det sen också i samhället då i form till exempel av djurmisshandel?
Ja, det gör det nog. Ja, och nu är jag faktiskt riktigt, riktigt orolig för den psykiatriska sidan. När jag själv mår dåligt på grund av djurfall som har... Bakom varje djur som jag får ta emot finns det en människa. Och bakom varje djur som har farit illa så finns det ofta en människa som har mått illa en längre tid. Och jag blir aldrig så härdad att jag bara stänger ögonen och glömmer det. Så det är nog faktiskt så att jag går sen till en psykolog när det blir för mycket, så pratar jag där. Och jag har också diskuterat det med den psykiatriska vården. Då jag har aldrig varit inlagd eller något sånt, men jag har goda vänner som har jobbat. Och de säger nog också samma sak, att det är en skrämmande tid vi har framför oss.
Du är som sagt en sann djurvän. Du har många djur här på din gård som du tar hand om. Och du blir också ofta inkopplad när det handlar om vanvård eller liknande. Ja, kan du ge något exempel på ett fall där du har blivit inkopplad, till exempel där ett djur har gått illa eller värre till och med?
Det fanns en valpkull med dobermän som föddes i Karis. Uppfödaren bor inte mera på orten. Men alla de blev mer eller mindre placerade i inte så bra hem, vi säger så. Bland annat en av de valparna blev ihjälslagen med en spade. Och någon större offentlig diskussion, de tejpade den här munnen och tassarna på den med så kallad silvertejp, vi kallar det Jesus-tejp. Och slog sen ihjäl den. Och jag tycker det är hemskt. För jag kan tänka mig att en 28 månaders valpbit nog så där lätt slås ihjäl med en spade. Och det är nog... Om jag räknar att hela den valpkullen mer eller mindre. Jag vet nu liksom att en till har det jättebra. Jag har köpt ut en och den finns här. Och för några månader sedan så fick jag en till som var på avlinningsbordet, 2 år gammal, och den fick jag bra placerad.
Ja, du har ett himla stort kontaktnät, va? Så att du har en massa djurvänner också under dig som hjälper till när det hittas till exempel då hundar som gorilla eller på så sätt.
Ja, jag har nog det, och det är nog en glädje, en förmån. Och jag känner mig ödmjuk inför alla de folk som tidigare då inom de här 30 åren som jag har jobbat har tagit djur av mig. Hör ofta av sig på nytt och frågar att nu skulle det finnas plats för en ny vän. Och ofta ringer de till mig då när deras djur har dött och vi diskuterar det och går igenom sorgen tillsammans. Men inte bara de här, vi har också vilda djur. Att i vårvintras så fick vi en svan som Räddningsverket hade lyft upp på stranden, och vi får sen efter den, för det var ett äldre par som var väldigt upprörda för att den lämnades där. Och vi åkte efter den och jag medicinerade och insåg att jaha, men det här blir inte någonting. Och så åker jag till Högholmen med den. Och den hade 2 frakturer på benen och en skallfraktur, så den avlivades där. Och senare så fick vi en svan, hade dött inne i Gamla stan, och vi fick den andra. Och den sörjde bredvid sin döda vän och hittade inte ut från Gamla stan. Den får vi också efter och släppt sen lös i större vatten. Att också sånt gör vi.
Ja, varifrån kommer ditt engagemang? Har du alltid varit en sån här djurvän, måste man ju fråga. Det är liksom typ en jättestor del av ditt liv.
Det är hela mitt liv, och det har nog färgat också familjens liv. Jag har en son som är 27 år, och tidvis har jag nog tänkt att man har förstört för honom för att det alltid har funnits. Men att han säger att det har nog öppnat också hans synsätt att ändra. Att det finns sådana som har det svårt. Och jag hade anorexi som 18-åring, riktigt svårt, och jag fick en rottweiler. Och den där rottweilern, efter många om och men fick jag rottweiler, den räddade mig tillbaka. På samma sätt som jag då kan säga att min man, han har samma engagemang, han kom in i bilden ungefär samtidigt som min rottweiler. Och vi har nu varit tillsammans över 35 år, och vi har tillsammans oavbrutet. Vi har aldrig haft en semester från djur, och det har alltid funnits minst 20 djur här.
Men har du lite tips här nu som avslutning, att om man tror att ett djur går illa eller man ser ett skadat djur, hur ska man gå tillväga? Vad ska man göra konkret?
Om man inte vill ta kontakt med den lokala veterinären och berätta, så kan man ringa då till mig, och då man får behålla sin anonymitet. Och då framför jag ärendet till dem. Vi har en helt underbar djurskyddsveterinär nu, Pia Halti, alla som då tar hand och forskar i ärenden. Men det skulle vara kiva om alla människor skulle hålla det här på en saklig nivå. Att man inte anmäler sina grannar för att man har andra disputer, utan man faktiskt för djurens skull håller det på en nivå. Att det är ett sakligt och riktigt ärligt sånt här en ärlig anmälan man gör.
Jag tänkte här, du har en dikt, Heidi Rosqvist, som du gärna skulle läsa upp. Jag tänker att vi avslutar härifrån Snappertuna med den här dikten.
Tyvärr vet jag inte vem som är författaren, men jag tycker att den är väldigt bra. Den heter Din hund. Hon bad inte att få komma till dig. Hon bara kom för att du ville ha henne. Hon kom till dig för att ge dig vänskap då andra sviker. Sympati när andra är emot dig. Trofasthet då andra baktalar dig. Hon kom för att ge dig kärlek då du känner dig utelämnad. Sällskap när du är ensam. Och det är det, tycker jag, som hundarna och djuren ger oss.